Ja, nu tycker vi att det var dags igen för ett litet bibelstudium. Det var ju länge sedan nu vi hade något. Fem bibelstudier om dagen håller djävulen borta, ska ni se. Ibland kommer människor och säger så här: hur kan du vara så dum så du tror att kristendomen är den rätta religionen? Här finns ju islam, och här finns buddhism, och här finns shintoism, och här finns voodoo, och här finns alla möjliga konstiga grejer. Hur kan du vara så fånig så du tror att just det du har skulle vara rätt? Om man sitter där och gapar som en fisk på landbacken eller en död sill i en låda, va? Vad ska man säga till sådana? Vad är det som är unikt med kristendomen? Finns det något unikt? Eller kan vi lika gärna smälla ihop alla firmerna i en enda stor jättereligion, någon sorts global ekumenik av något slag? Vad är unikt med kristendomen? Ja, ni som känner mig, ni vet naturligtvis svaret. Jag brukar vara enkelspårig när jag ändå får chansen. Det finns ingen annan religion än kristendomen som bygger på tacksamhet, vad jag vet. Och varje gång du möter en tacksam människa så vet du också med dig: här har det hänt någonting mycket märkvärdigt. Här har det hänt något ljuvligt, någonting som inte är av denna världen. Ibland möter man tacksamma människor som inte är kristna. Och då blir man lite förvirrad och säger att ja, men det där kan ju inte, det stämmer ju inte i våra tabeller. Nej, men släng tabellerna då för allt i världen. Därför att jag tror så här att hela jorden är full av hans härlighet. Det står inte bara att hela kyrkan är det, utan hela jorden är faktiskt det. Och Gud är stor nog att kunna påverka också människor som kanske inte vet ens att han finns, i riktning mot tacksamhet. Men varje gång som Bibeln ger oss ett litet titthål in i himlen, och man får ana sig till hur det är. Och det är tacksamhet och tacksamhet och idel tacksamhet. Inför Guds ansikte är glädje till fyllest, står det. I fullt mått. Där är det bara glädje, för hela slanten betyder det. Vad är det för sorts glädje då? Ja, vad tror du? Andra religioner bygger på att man ska meditera och bli stark, eller på något sätt komma i form på ena eller andra viset. Eller man ska gå upp klockan 4 på morgonen och äta morötter och mumla Hare Krishna eller någonting annat sånt här. Men det finns bara en religion som handlar om tacksamhet. Och ibland tycker jag det är en tragedi när vi kristna tar vara på allt i kristendomen utom det egentligen går ut på. Det är det som så att säga är det unika. Redan i paradiset så började ormen. Och han visste ju hur han skulle göra för att liksom få dö på det unika. Åh, det går att göra det här bättre, säger han till Eva. Du har väl spanat in det där trädet som står där borta. Ja, det hade hon inte gjort så mycket förut. Hon tyckte hela lustgården var fantastisk. Åh, såna planteringar och åh, såna trevliga djur. Och lejonen gick där och mumsade på halm och grejer så här, va, som det ska bli igen så småningom. Det var mysigt, man kunde klappa katten bakom örat och så. Härligt. Men plötsligt så fick hon bara ett enda kikarsikte. Allt annat var borta, bara det där trädet. Och det kan du se på människor idag också. Rätt vad det är för en kikarsikte. Jag vet inte om du någonsin har försökt att hjälpa drogmissbrukare tillbaka till ett normalt liv. Men att hjälpa en alkoholist tillbaka till ett normalt liv, det handlar om att få honom att sluta tänka på något annat än fyllor han haft och fyllor han ska ha. För hans hjärna är bara så full med fyllor och fyllesnack. Och att få en alkoholist att intressera sig för att läsa en bok till exempel, det kan vara som att försöka vända upp och ner på hela världen. Men oj, vilken seger när han har läst en bok och faktiskt tyckte att det var också någonting intressant och inte bara fyllor. Det är ett stort steg på väg mot nykterhet. Kikarsiktet är så farligt. Nå, ormen, han är ju ute efter att få oss att glömma bort allt det goda Gud har gett. Att få oss missnöjda med Guds verk. För då tystnar tacksamheten och då har han knyckt det unika i kristendomen. Sen är det inte mycket kvar som skiljer kristendomen från andra religioner. Och då sitter han i sitt hörn och myser. Det är ganska enkelt. Knepen är outslitliga, varieras med mycket få olika varianter. Igår läste vi ju i Gamla testamentet, idag ska vi läsa i Nya testamentet och se att det går tillbaka. Andra Korinthierbrevet 11. It's amazing what praising can do. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det? Tacka. Då får jag frimodigt att läsa vidare. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Ormen frestade Eva, och så säger nu Paulus till vännerna i Korint: jag befarar att han kör med samma grepp gentemot er. Nu gäller det att ha korpgluggarna öppna. Vad gjorde ormen i paradiset? Vad gör han med oss? Jo, han kör med samma taktik idag. Det gäller ju att få Guds folk missnöjda med Guds verk. Därför då har man sålt sin förstfödslorätt för en grynvälling. Då går firman snart i konkurs. Och då sitter han och myser, som sagt. Hur ska man få Guds folk missnöjda med Guds verk? Jo, man kommer med ett som är lite bättre, eller åtminstone ett som ser lite bättre ut. Det går att förbättra Guds verk. Det är djävulens outslitliga slogan. Det var ju en väldigt fin väckelse ni har här, men, säger han, den går att göra lite bättre. Du kan lägga på ett kol också, så ska du se vad fint det blir. Och plötsligt är tacksamheten över Guds verk som borta. Här hade det kommit ett nytt evangelium och ett nytt ledarskap. Och de nya ledarna, de gycklade med Paulus, som var Guds apostel. De skojade och sa att han var klen som talare, och Paulus säger: ja, det kan väl hända. Men jag är inte klen i kunskap. Den har i alla stycken varit tillgänglig för er, och det borde väl ha räckt. Kunde ni inte ha nöjt er med det? Måste jag vara på något sätt någon sorts vältalighetsakrobat också för att evangeliet ska bli lite bättre än det är? Vi tittar i Galaterbrevet 3. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden, eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Ska det som för er började med anden nu sluta i köttet, står det här i NT81. Och i grekiskan står det faktiskt inte så, utan där står det på ett annat vis. Där står det: skall ni nu med köttets gärningar förbättra andens verk? Det är alltid så det börjar. Det är alltid så det spårar ur. Gud gör sitt verk. Och vi tar först emot det i tacksamhet. Och sen förbyts tacksamheten i missnöje. För vi tycker att det kunde ha gjorts ännu bättre. Och så börjar vi förbättra andens verk med våra gärningar. Läs väckelshistorien ska du se. 100 väckelser av 100 har slutat på det sättet. Man går till överdrift. Man ska förbättra det Gud gör. Och i det ligger det luriga att det projektet kan du inte ge dig in på utan att tacksamheten dunstar bort. Ty så länge du är tacksam, då är det på något sätt så att du verkar nåden i ditt hjärta. Och nåden har den karaktären att den är långt utöver vad man hade kunnat tänka eller begära. Det är liv och över nog. Jag har kommit för att vi ska ha liv och över nog, säger Jesus. Och så länge tacksamheten finns så är Guds gåva över nog. Men så kommer djävulen och säger, det går ju att göra bättre det här. Ja, det har du rätt i, säger vi. Det gör det ju faktiskt. Och så är det där över nog borta. Och med den är tacksamheten borta och sen är vi tillbaka där vi började. Enkelt, inte sant? Billiga knep. Konstiga vi går på det. Men vi är tacksamma och lurade, ingen tvekan om det. Och du vet, här hade ju hänt både under och tecken och lite av varje. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen? Är det på grund av era prestationer? Eller är det för att ni tog emot detta i tro? Ni lyssnade, häpnade, tackade och var glada emot Gud. Ty det där kraften finns, det där flödet finns. Ja, men det är för enkelt, säger vi. Ja, okej. Okay. Säg det då. Andra Timoteusbrevet ska vi också titta lite grann i. Det första kapitlet. Sjätte versen börjar vi läsa. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig bland den Fygelos och Hermogenes. Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj. Han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämt för mina bojor. Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan. Här handlar det mycket om att skämmas. Uttrycket kommer tillbaka på 3 ställen i den här texten. Jag sitter i fängelse, men det skäms jag inte för, säger Paulus. Och man undrar, min käre Paulus, varför skulle man göra det? Det är väl fantastiskt att du sitter i fängelse för Kristi skull och delar Kristi lidande. Jo, det kan så vara. Men det fanns de i Efesos där Timoteus var församlingsföreståndare som tyckte att det var löjligt. Och som föraktade Paulus för att han satt i fängelse och därför sa att han är ingen riktig apostel, han sitter i fängelse. En riktig apostel ska inte sitta i fängelse. Utan en riktig apostel kommer ut ur fängelset om han också hamnar där. Och så skriver Paulus till Timoteus: som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Några år tidigare, 10 år kanske, så hade han suttit i Efesos, i Tyrannus lärosal, som vi läser i Apostlagärningarna 19. Och folk, de kom och gick och lyssnade till hans bibelskola, och så står det, hela provinsen Asien fick på detta sättet höra Guds ord. Wow, säger vi, en sån seger. 10 år senare är det här som bortropat. Varför det? Det har kommit ett nytt evangelium, ett bättre. Djävulen har varit framme och lyckats i vanlig ordning. Vad är det som gäller nu då? 2:14. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte har något att skämmas för. En som rätt utlägger sanningens ord. Där har du skammen igen. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för det kommer att gå längre och längre i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Ja, här har vi ett typiskt bättre evangelium. Vi kan ju lite grann undra vad det var för ett bättre evangelium, men de säger att uppståndelsen redan har skett, och det är ju bättre än vad som faktiskt är sant. För uppstått från de döda har vi faktiskt inte gjort ännu. Riktigt vad de la i det begreppet, det kan vi ju alltid fundera över. Men det är inte så petigt. Det är inte så noga. Huvudsaken är att man får in ett lite bättre evangelium än det Gud har gett oss. Därför att då är spelet förlorat. Då uppstår det 2 ting som blir förödande, eller 3. Och det första är att tacksamheten försvinner. Det andra är att det blir splittring. För det nya och bättre evangeliet drar ju till sig många. Och de som dras till det nya och bättre evangeliet, de föraktar de som inte dras till det nya och bättre evangeliet och tycker att de borde skämmas som sitter i fängelse eller vad det nu är de gör. Och vad händer då med dem som så att säga inte dras till det nya evangeliet utan håller fast vid det gamla? Jo, de hamnar på något sätt i en föraktlig position. Och det är alltså därför som Paulus skriver till Timoteus: blås liv i din nådegåva, ty Gud har inte gett oss försagdhetens ande. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Utan det blir splittring, därför att några blir överentusiastiska och resten hamnar i modlöshet och försagdhet. Men du vet, i båda lägren är ju tacksamheten borta. Ty entusiasm är inte detsamma som tacksamhet. Man är ju inte längre tacksam över det Gud har givit, utan det man menar att Gud skulle ha givit utöver det han faktiskt har givit, om ni förstår vad jag menar. Och resten av gänget hamnar i modlöshet och sen råkar de i luven på varandra. Om vi tittar i Galaterbrevet igen så ska vi se att effekten var precis densamma där. 4:15. Eller vi börjar i 13:e. Ni vet att det var på grund av sjukdom jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, jag som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? Ja, Paulus säger att när jag kom så var jag svag, och då föraktade ni mig inte, utan med glädje tog ni emot både evangeliet och mig. Var är er glädje nu? Skulle jag kommit i samma skick idag, skulle ni föraktat mig? Och så 5:15. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Så mysigt var det i Galatien. Om du har en konkordans där hemma, en sån där man kan slå upp var ett speciellt ord står i Bibeln. Du har en som handlar om 1917 års översättning, ska du slå upp ordet uppblåsthet. Då kommer du finna att samtliga hänvisningar utan någon enda handlar om första Korinthierbrevet och andra Korinthierbrevet. Där står det om skryt sida upp och sida ner. Vi kan ju kolla lite grann och se. Därför att det var ju till Korinth som vi läste att Paulus skrev nyss. Att om någon förkunnar något bättre så står ni gladeligen ut med det. Och det är alltså den här överentusiasmen som somliga går in i när de andra hamnar i försagdhet. Och den kallar inte skriften för tacksamhet utan kallar den för uppblåsthet eller skryt. Och det är alltså viktigt att vi ser skillnaden här. Första eller tredje kapitlet, 21 versen. Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Det finns inget utrymme för skryt. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Vara glad över att han är den han är. Och sen får det vara bra. Fjärde kapitlet och sjunde versen. Första Korinthierbrevet. Sa jag inte det? Förlåt. Vi kan ta sjätte och sjunde verserna, fjärde kapitlet. Detta bröder har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du då som om det inte var en gåva? Paulus pläderar på olika sätt för tacksamheten. Femte kapitlet. Man säger att det förekommer otukt bland er. Första versen. Till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Vi kan gå till åttonde kapitlet också. Vi behöver inte leta upp alla ställena, men några stycken. Och läsa de tre första verserna där. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärlek. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Och den här klyvningen nu i entusiasm och försagdhet, den dyker upp i 12:e kapitlet där Paulus börjar tala om andens gåvor. För du vet, andens nådegåvor heter på grekiska karisma. I morse så talade jag lite grann om att nattvarden från början kallades för evkaristi. Och det betyder tacksamhet. Karisma. Båda de här orden kommer ifrån samma grekiska ord, nämligen karis, som betyder nåd och tacksamhet. Det vi kallar för nådegåva kunde vi lika gärna kalla för glädjegåva, den lika korrekta översättning, eller en tacksamhetsgåva. Vet du vad en nådegåva är för någonting? Jo, det är det som bubblar ut ur dig när du är tacksam till Herren. Vi har genomgått många olika faser och processer i detta med gåvupptäckande, som det kallas. Och vi har läst i Bibeln att alla får en nådegåva av den helige Ande. Och så säger många att nej, jag har ingen nådegåva, jag kommer säkert aldrig att få mig. Kan inte Gud ge någon nådegåva? Anden har aldrig gett mig någon nådegåva. Men då är det så här att när Guds tacksamhet flödar över i ditt liv, då kommer du att på något sätt ge uttryck åt din tacksamhet. Den ene kommer att göra det genom lovsång. Den andra kommer att göra det genom att rusa runt och be för sjuka. Den tredje gör det genom att låsa in sig och ägna sig åt förbön. Den fjärde gör det genom att sköta församlingens bokföring. Den femte gör det genom att städa i församlingshemmets skafferi. Den sjätte gör det på något annat sätt. Vi har fått det här om bakfoten, att en nådegåva alltid måste vara övernaturlig. Behöver den visst inte vara. Bara det är tacksamhet som driver dig, inte något annat. Men när tacksamheten driver dig, upptäcker du till din stora förundran att gränsen mellan naturligt och övernaturligt suddas ut. Då kan lite vad som helst inträffa, därför att det är Guds kraft på gång. Guds kraft i bokföring och Guds kraft i kaffekokning och Guds kraft i städning och Guds kraft i helande av de sjuka, Guds kraft i lite av varje. Så anden ger nådegåvor åt alla om bara tacksamheten får slå rot i alla. Var så säker. Det här är inte svårt. Guds rike är till för barn. Men i Korint var det svårt. Därför där gick det skryt i det hela. Och därför skriver Paulus så här om som det står om foten, 15 versen. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen, säger han. Där har vi det försagda gänget, va? Åh nej, jag duger inte, jag orkar inte det här och det kommer aldrig gå, ho ho ja. Sen har vi den överentusiastiska gruppen, den kommer lite senare, 21 versen. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Blås liv i din nådegåva, skriver nu Paulus till Timoteus. Jag vet inte om du har läst det där någon gång och stavat på det och tyckt att Karn kunde väl i alla fall ha skrivit hur man gör. Har du tänkt så någon gång? Jag har tänkt så många gånger. Förargligt när det står så här, bli nu allt starkare i Herren och hans väldiga kraft. Och så sitter man där och undrar, men hur gör man då? Det där kan jag också räkna ut att det skulle vara bra, men inte tala om hur man gör. Jo, det sker genom att man får be Herren om rening, både från entusiasmen och försagdheten. De är bara två sidor på samma mynt. Det är samma skeva verklighet. Och jag vet inte vilket som är ditt problem. Om du är överentusiastisk eller om du har drabbats av försagdhet. Men det är viktigt att vi förstår de här tingen. Och ber Gud om den hjälp som var och en av oss behöver. Därför att det är grunden för att vi ska hitta tillbaka till tacksamheten. Inte minst i en tid då det debatteras och strides mycket. För av allt det som då sker så känner man det som om det blir en blytyngd någonstans mitt i bröstkorgen. Och då är det allt det här som hände i Efesus och som Paulus skriver till Timoteus om. Det är det som är på gång i en eller annan form. Och man behöver få hjälp att hitta tillbaka till barnaskapets ande. Som i all enkelhet bara ropar Abba, Fader. i tacksamheten och glädjen och i förlitande på att tacksamheten är det Gud vill åstadkomma och att vi inte ska låta lura oss av någon djävul som kommer och säger till oss att ja, tacksamheten är bra, det är inte så dumt med tacksamhet, men du förstår, den är ju inte effektiv. Det händer ju ingenting om du bara sitter här och är tacksam, utan vi måste ju spotta in ävarna också, nu måste vi ju bättra på det hela lite grann. Ja visst, okej, vi gör det. Och tacksamheten försvinner, det som var unikt. Och så har han lurat skjortan av oss igen och så undrar vi varför vi fryser. Det är så lätt att stå med händerna i vädret och sjunga att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren, eller hur? Visst, men vi vänder alltid på det. Vi bedriver det hela i praktiken som om det stod i skriften att icke genom Herrens ande ska det ske utan genom vår verksamhet, säger Herren. Det är alltid Maria som får godkänt i alla predikningar, men församlingarna drivs efter Marta-principen. Och hon var ju inte tacksam när hon stod och kokade kaffe ute i köket. Hon kom ju infarande efter en stund arg som ett bi och säger, frågar inte du efter att jag... punkt, punkt, punkt. Och därför så sönderfaller liksom när vi får det här missnöjet med Herrens verk, då vi inte är nöjda med det Gud har gett oss idag. Så sönderfaller väldigt snart Guds församling i den entusiastiska gruppen och den försagda gruppen. Eller om du så vill, i den verksamhetskristna gruppen. Den som trälar och sliter tyst med sammanbitna tänder. Och den som istället ska hetsa fram andliga manifestationer. Då det ska bli krevader och explosioner och jordskakningar och lite av varje sånt här. Och man liksom ska dundra fram någonting. Ju mer vi försöker, desto längre bort kommer vi från barnaskapet. För det är faktiskt det går ut på. Vi ska titta lite grann hos profeten Jeremia. Det 20:e kapitlet ska vi slå upp det. Därför att det är lätt att vara tacksam och vara buren av tacksamheten när solen skiner och allt går bra. Det är lätt att vara ett vittne för Guds rike när det är väckelse på gång och alla människor hungrar efter evangelium. Men du vet, Jeremia, han var ju kallad till att bli en profet för folken, som Gud säger till honom, pluralis och allting. Sen satt han i stort sett i Jerusalem och profeterade för döva öron. Det fanns i princip ingen som hörde på vad han sa, mer än möjligtvis den som upptecknade hans profetior. En kille som heter Baruk eller någonting sånt där. Så han hade ingen stor församling. Det var inga jättekatedraler byggda till hans ära, så att säga. Och han talar om i detta 20:e kapitel hur det känns att, så att säga, vara ett Herrens vittne i en sådan tid. Och där får vi läsa ett dokument som består av en fullständigt obegriplig blandning av smärta, ångest och sorg å ena sidan och tacksamhet i Gud på den andra sidan. När man först läser det så tycker man att det här, det måste vara fejkat, det är någon som har tejpat ihop några olika profetior ifrån hans mun. Men det är det inte. Det är säkert precis så som han sa det från början. 7:e versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck, ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Till jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor. Anklaga honom. Ja, vi vill anklaga honom. Alla som har varit mina vänner vaktar på att jag ska falla. Kan hända ska han låta locka sig så att vi får bli honom övermäktiga och får ta hem på honom. Men Herren är med mig som en väldig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på fall och inget förmå. Ja, de ska storligen komma på skam därför att de ej hade förstånd. De ska drabbas av en evig vanära som inte ska bli glömd. Till Herren Sebaot pröva med rättfärdighet hans njurar och hjärta. Så ska jag då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak. Sjung till Herrens ära, lova Herren till han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Förbannad var det den dag på vilken jag föddes. Utan välsignelse må den dag bli då min moder födde mig. Förbannad var det den man som förkunnade för min fader ett gossebarn är fött åt dig, och så gjorde honom stor glädje. Må det gå den mannen som det gick till i städer som Herren fördärvade utan förbarmande. Må han få höra klagorop om morgonen och härskri om middagen, därför att han inte dräpte mig redan i moderlivet, så att min moder fick bli min grav och hennes liv vara havande för evigt. Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse, så att mina dagar måste försvinna i skam? Det finns en möjlighet för oss att leva med smärtan och tacksamheten sida vid sida i vårt inre. Det finns tider då man kanske som ett Guds vittne måste räkna på fullt allvar med att ha det här som en realitet. Kanske är det till och med det normala. Min frid ger jag er, säger Jesus, och samtidigt säger han, ni ska inte tro att jag kommit för att ge frid, utan för att sända svärd. Och så läser man de där båda orden och så säger man, men kära Jesus, nu får du bestämma dig. Vilket är det som gäller nu då? Och det är båda grejerna på en gång. Det är det som är det märkvärdiga. Bara vi inte låter lura oss till att tappa tacksamheten ur sikte för ett bättre evangelium än det Gud har gett. Gud vill alltid vår tillväxt. Gud vill alltid fortsatt mognad. Gud vill att hans verk ska föras vidare. Men en väldig skillnad om hans verk mognar vidare genom vår tacksamhet eller genom att vi liksom egentligen djupast sett är missnöjda med det han har gett oss idag. Om det så också är att han inte har gett oss mer idag än han gav Jeremia den gången. Det är bättre att du åker hem till en ofullkomlig församling och är tacksam över den. Än att du åker hem till en församling och säger att ja, det är ju synd om mig som ska behöva vara i den här församlingen, och jag är ju egentligen den enda som står för väckelse i den här församlingen, och jag är ju egentligen den enda som är levande i en skara hösäckar här. Jag menar, du inte levande när du tänker så? Du är stendöd. Hur rätt du sen än har. Jag vet, för jag har försökt. Ja, vi har lite band kvar, det är trevligt. Så kan vi fortsätta så till. Andra Thessalonikerbrevet 2. De 12 första verserna där. Paulus undervisar lite om den yttersta tiden. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram för en hans stund in. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under, och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Paulus talar om att när tiden lider mot sitt slut så kommer det att träda fram en världshärskare. Här kallas han laglöshetens människa. I morse läste vi om vilddjuret. Det är antagligen samma person. Och så skriver nu Paulus att han kommer att träda fram med stora under och tecken. Och många kommer att säga om honom att här har vi det Gud gör idag. Detta är Guds verk, kommer man att säga. Det kommer han att säga själv också. Han kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Och det kommer att bli ett avfall ur församlingen. Varför det nu då? Jo, därför att den enda logiska förklaringen blir att antikrist kommer att göra större under och tecken än församlingen, åtminstone till en tid. Ingen skulle drömma om att avfalla för underens och tecknens skull om inte antikrist gjorde större under och tecken än Guds församling. Utan här blir man ju plötsligt hamnandes i en valsituation. Ska jag välja att stå för det jag vet är sant och rätt? Eller ska jag välja att gå till antikristgruppen? Bara för att där ser det ut som det funkade. Ett bättre evangelium. Paulus blir inte överraskad när galaterna avfaller till ett bättre evangelium, när korintierna tar till sig ett bättre evangelium, när man i Efesus avfaller hela provinsen Asien för ett bättre evangelium. Ty han vet att detta ska gå över hela kristenheten. Galatien var det område som Paulus evangeliserade först av alla. Han vet att det här kommer att följa evangeliet i spåren ut över världen. Och till sist kommer det att bli så att säga den antikristliga princip som så slutgiltigt sållar församlingen i de som verkligen är trofasta in till slutet och de som inte är det. Den sållningen har gått över Guds församling i alla tider och kommer att göra det till det sista slutet. Hur står man emot det här? Har Paulus någon undervisning om det? Ja, det har han. Det gäller ju att mota Olle i grind. Filipperbrevet 4. Filipperbrevet 4, fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Det är så förunderligt med bibelversar som vi har läst ofta, att vi vänjer oss vid dem. Det är kanske så med den här versen, att vi har fattat, ska vi säga, 3% av dess innehåll. Kanske. Och när vi har läst den där versen då, låt oss säga 100 gånger, och tänkt på de där 3%, så grips vi så småningom av den villfarelsen att vi har begripit alltihopa. Det har vi säkert inte gjort. För det Paulus talar om nu, det är ju evighetens glädje. Det eviga livets glädje, paradisets glädje. Den som ska räcka i evigheters evigheter och som folk apskrattar åt och säger, hur kan ni tro på en evig glädje. Hur dum får man vara? Gläd er i Herren alltid. Här skulle vi behöva mycket mer uppenbarelseljus än vad någon av oss har fått. Jag känner stor vördnad inför den här versen och undrar, Herre, hur lite begriper jag det här? Här skulle du antagligen kunna öppna fonder av ljus och visa mig och oss alla kanske hemligheter som är djupt fördolda för oss. Varför skriver Paulus så där då? Ja, vi kollar verserna innan. Andra och tredje versen. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag, hjälp dem. Ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok. Här är oenighet på gång. Det har inte hunnit så långt i Filippi ännu. Men här är inte enighet på gång längre. Paulus ser, här finns ett litet frö till splittring. Tydligen har någon kommit på något bättre än det Herren hade gett i vanlig ordning. Uppmana dem nu att vara överens. Hur blir man då överens? Genom ändlösa ekumeniska förhandlingar? Nej, det vet vi. Det leder inte så långt. Genom att sopa alla lärofrågor under mattan och låtsas som sanningen inte fanns? Nej, det går inte det heller. Hur blir det? Genom att vara tacksamma emot Herren. Därför att då kommer allt i sina rätta proportioner. Och som jag sa i fredags kväll, det som skiljer kunskap ifrån vishet, det är tacksamheten. Hur mycket kunskap du än har, om du inte har tacksamhet ihop med kunskapen, så är det ingen vishet. Men har du en tacksamhet till Gud, så har du vishet i all din kunskap. Mycket eller lite. Fint. Och Paulus, han ger lite grann en antydan här om hur Gud gör för att liksom rikta in vår glädje på honom. Han talar om hur Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, kan ge våra hjärtan ett beskydd, bevara våra hjärtan i Kristus Jesus. Att han får vara föremålet för vår glädje. Och som han säger lite längre ner, jag har 10:e versen. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig egentligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Hepp. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Alltså, det Gud ger mig idag är mig nog. Min nåd är dig nog. Din nåd är bättre än liv. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Herrens kraft behövs för att vi ska kunna glädja oss i honom och vara lösgjorda ifrån beroendet av allt det andra. Samtidigt måste Paulus säga att det här är inget vanligt tillstånd. Var det inte ens på den tiden? Andra kapitlet och 19:e versen.
Herren Jesus, ge mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Tredje kapitlet och 17 versen. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Paulus hade en outslitlig tacksamhet. Han skriver att han vet med sig att han från moderlivet var utvald till apostel av Gud. Och ändå satt Gud lugnt i sin himmel och väntade medan Paulus förföljde den kristna församlingen och till och med dödade kristna människor. Man kunde tycka att skulle han bli apostel så kunde väl Gud ha sett till att han inte gjorde sånt där. Men du vet vilken tacksamhet det ligger i hans ord. Ingen självfördömelse utan tacksamhet när han säger: jag är den ovärdigaste av alla. Jag är den minsta av alla. Jag är inte värd att kallas apostel. Det är inte depression. Det är inte självfördömelse. Det är inte självbespegling utan tacksamhet. Tänk att Gud valde just mig. Jag som är så ovärdig. Åh, vilket ämne för tacksamhet. Till och med din självfördömelse kan förvandlas till tacksamhet om du bara vågar bejaka att Herren har utvalt just dig i alla fall. Låt oss be tillsammans. Här är förnöjsamhetens dyrbara gåva. Jag har fått läsa i ditt ord om den här helgen. Tacksamheten. Att kunna glädja sig i Herren alltid. Fröjd i Herren är vår starkhet. Vi behöver mycket ljus över de här tingen. Inte minst detta ordet om att fröjd i Herren är vår starkhet. Vi kan glädja oss i Herren alltid. Därför behöver vi din andes fortsatta vägledning. Det är en sorts upptäcktsvandring genom livet där vi får liksom söka efter tecken och signaler som visar för oss att här ligger källådern med det levande vattnet. Det här vi ska borra lite grann så kommer det att flöda över alla bredder. Herre, när du ger oss liv och övernog, vare sig det betyder att vi är fattiga eller rika, så bevara oss kvar i den tacksamheten som gör att det är över nog. Det betyder ju inte att vi inte kan förvänta att du ska göra mer imorgon eller redan idag. Det betyder bara det att då blir det ännu mer över nog. Då blir det över nog, över nog. Det är något helt annat när att vi vänjer oss vid det du har gett, tycker att det är inte så mycket, talar kanske nästan föraktfullt om det och ska börja lägga på en massa kol för att få något annat och bättre. Hjälp oss att se skillnaden på det här, Herre. Hjälp oss att vandra i din renhet och sanning. Amen.